Vad ser du bro? Bit för bit du växer och jag ser dig bli så stor. Allt som du har i det är jag kär. Så välkommen hit. Exakt som...
Hej och välkomna till podden Tonårstiden. Hur svårt kan det vara? Jag heter Caroline.
Och jag heter Jessica. Och idag kommer vi prata om temat sociala medier. Då det är ett ständigt aktuellt ämne som tonårsförälder. Under den senaste tiden har ju bland annat Expose-konton varit väldigt uppmärksammat. Där både föräldrar och lärare har slagit larm. Och idag har vi bjudit in Lisa och Sally från fältgruppen som träffar många ungdomar. Och som också ut en del och pratar om det här med sociala medier. Och ni hade ju bland annat en föreläsning på Sputniks uppmärksamhetsvecka där ni pratar om det här som är väldigt uppskattat. Så därför har vi bjudit in er idag så att ni får berätta lite. Jag tänker, ni är ju ute och möter mycket ungdomar. Vad hör ni och vad gör ungdomar på nätet?
Ja, vi pratar ju om det här ämnet alltså i stort sett varje dag skulle jag säga på något sätt med de ungdomarna som vi möter. Kanske inte så mycket att de tar upp det med oss, men när vi är ute och jobbar uppsökande på skolorna till exempel så är ju det här, alltså brukar vara bra frågor att ställa för att få igång en diskussion. Ja, men hur många timmar lägger du per dag på TikTok? Är det svårt att sluta scrolla? Mm. Alltså att, och så börjar man prata om det då. Och när man väl har ställt frågor kring det så märker man ju att det är ett ämne som ungdomar också vill prata om.
Jag tänker också att sociala medier idag är ju den plattformen som ungdomar är på och umgås med varandra. Mm. Det är ju inte som det kanske var för 20 år sedan när vi var små, att man var ute och umgicks mycket. Det gör de ju kanske fortfarande, men man gör det också via sociala medier jättemycket. Mm. Det är ju deras vardag.
Och det är ju genom sociala medier som de lär känna nya kompisar, utvecklar nuvarande relationer. Mm. Alltså det är ju så deras relationer och kontakter sker.
Mm.
Förr var det kanske tvärtom, att man chattade med dem som man var kompis med i skolan eller på fritiden. Mm. Nu är det ju tvärtom, att det börjar med att man addar varandra på Snap, börjar skriva med varandra och sen träffas i verkligheten.
Ja. Mm. Ja, då blir det ju såklart att de lägger mycket tid på det.
Ja.
Men när ni ställer frågan till ungdomar hur mycket tid de spenderar på sociala medier, vad brukar ni få för svar?
Det är ju jätteolika, men jag vet att vi brukar ha, för vi är ju ute också i klasserna och pratar om sociala medier, och då brukar vi ha en handuppräckning.
Mm.
Och jag brukar tycka att de flesta händerna är kvar alltså vid 5 timmar om dagen.
Mm.
Så jag skulle säga runt 5 timmar om dagen. Mm. Och då har vi inte räknat skoltiden.
Mm. Nej.
Som de är på sociala medier.
Mm.
Mm. Och där tänker jag också att man kanske faktiskt inte är riktigt medveten om hur mycket tid man spenderar. Att det kanske är, om de tror att det är 5 så kanske det är mer än det.
Ja. Mm.
Att man tänker att det är säkert så här mycket. Så visar det sig att det är faktiskt så här många timmar.
Mm.
Ja, många har pratat om det här. Jag vet inte hur det är med, men de som har iPhone får ju en sammanfattning varje vecka om det här dagliga genomsnittet. Mm. Och där har ju många sagt att de har varit uppe på 8 timmar ibland.
Mm.
Så att,
ja, och vissa har aldrig kollat det eller ställt in den inställningen att man får en sammanfattning. Så när det kommer på tal och de går in och kollar så blir ju många chockade hur mycket tid de faktiskt lägger.
Mm. Vet vi var på föräldramöte, min 14-åring i hennes klass. Och då hade de kollat just det där. Och då hade de ju fått gissa först, hur mycket tid tror ni att ni lägger?
Mm.
Och sen gått in och tittat, och det stämde ju inte överens med. Mm. Då var det mer än vad jag kanske trodde.
Mm.
Och jag är ju också tonårsförälder, och just det där tycker jag är svårt att dra gränsen när man... För att man faktiskt umgås väldigt mycket liksom, via Snapchat eller prata FaceTime.
Mm.
Eller liksom, sådär. Så jag tycker att det är svårt att dra en gräns. Att den här, så här mycket skärmtid, okej. Okay,
ja, verkligen.
Vad får man göra?
Mm.
När ska man lägga undan telefonen?
Ja, och jag vet inte riktigt om det finns ju inget rätt och fel heller. För att det är ju som du säger, de umgås ju via sin telefon idag. Men... Jag vet inte, men vi brukar ju prata om med föräldrar att så länge det inte går ut över en sömn eller går ut över tid för att göra läxor eller att man sitter med telefonen på lektionen. Nu är väldigt många skolor bra på att antingen har mobilförbud helt eller att man får lägga ifrån sig sin telefon när man kommer in på lektion. Men jag tror att det blir ett problem när det tar över, när det tar tid från annat viktigt.
Absolut.
Så länge man kan hålla de gränserna så tror jag ändå att, eller jag ser inget problem med att man umgås på sociala medier. Sen tillkommer det ju väldigt mycket risker på sociala medier, såklart. Det är ju en annan del av det.
Vi brukar ju inte prata så mycket med varken föräldrar eller ungdomar om alltså, vad är rätt antal timmar. Utan att det handlar mer om att ja, men, sociala medier och telefonen eller nätet är en del av livet. Sen finns det andra delar i livet som också behöver funka. Och det gäller ju att det finns en balans däremellan. Och viktigare kanske snarare att, alltså att prata med ungdomar och hjälpa dem att problematisera. Alltså, men har du reflekterat över det här? Eller hur tänker du om det här? Och hur blir det då? För det behöver de ju hjälp av vuxna.
Men vilka appar är de mest populära skulle ni säga då?
Snapchat, TikTok, Instagram.
Om man ska gå efter statistik. Men jag tycker också att det stämmer överens med verkligheten. Så.
Ordningen ändras väl lite. Om det är Instagram eller TikTok som är tvåa. Men annars är det ju helt klart dem. Discord är ganska vanligt bland folk som spelar.
Och YouTube är också väldigt vanligt. Det är ju bara att de här är topp tre. Men de fem i alla fall skulle jag säga är de flesta på.
Är det någon av de här som ni tycker liksom att men här ser vi att det är störst risk eller här händer det mest liksom, saker? Eller är det liksom mer beroende på liksom?
Jag vet inte om jag tycker att det är någon speciell app som sticker ut på det sättet som du beskriver. Utan mer att det förekommer på alla plattformar på olika sätt såklart. Är det YouTube så kanske det hamnar mer i kommentarsfältet. Är det på Snapchat så kanske man mer skriver det eller skickar en bild. Jag tror att det händer lika mycket på alla plattformar.
Det man kan säga är väl att alltså ju större avsaknad av vuxna desto mer dåligt kan det ju hända. Är det mer slutna forum som gruppchattar till exempel där andra inte har insyn. Då kanske det liksom tas något steg längre än om det är i ett öppet kommentarsfält. Så det handlar nog mer om det än vilken app det är.
Kan ni se någon skillnad beroende på ålder? Vilken app som är mest populär? Nu pratar vi ju tonåringar men jag tänker 13 och 19 alltså.
Jag tror att ordningen i vilken app som används skiljer sig lite, alltså vilket som ligger i topp. Men det är ju fortfarande de tre som är störst. Det man kan se är att de som är yngre spelar ju mer. Alltså lägger mer tid på att spela och titta på YouTube eller titta på, alltså streama material.
Men jag tror att det är att yngre barn kanske använder inte riktigt de här TikTok, Snapchat, Instagram på samma sätt. Och när jag säger yngre så amen, under 12 i alla fall. Men de kommer i kontakt med de här apparna. Sen kanske de inte används i lika stor utsträckning än. Att det fortfarande är kanske mer spel och sådana plattformar som är intressant för de som är lite mindre.
Det man ser är ju också att användningen, alltså antal timmar per dag, ökar ju i takt med att åldern stiger. Så det är ju bland 13-16-åringar som vi pratar om där runt 4-5 timmar ungefär. Men kollar man på 17-18-åringar så har det ökat ytterligare lite mer. Och det är väl kanske att man har mer frihet att liksom hantera det själv.
På er föreläsning på vår uppmärksamhetsvecka så pratade ni lite om det här med algoritmer. Kan inte ni berätta vad det är? För det tänker jag att alla kanske inte vet.
Algoritmer handlar ju egentligen om att din telefon anpassar material och innehåll utefter vad du kollar på. Att den försöker scanna av. Okej, men nu har du exempelvis varit inne och kollat på ett klipp om matlagning. Och då matar den på med andra tips om matlagning. Kanske recept eller influencers som är stora inom det området kommer upp i flödet. Så kort och gott handlar det om att telefonen försöker anpassa innehållet utefter vad du tittar på.
Apparna är ju konstruerade för att vi ska spendera mer och mer tid på dem. Mm. Så för att vi ska vilja stanna kvar och fortsätta kolla på TikTok till exempel. Mm. Så visas det ju mer av det som vi har gillat, delat med en kompis eller stannat upp vid.
Mm. Man blir lite styrd av sociala medier på andra ord.
Mm. Vi brukar skämta om det när vi pratar med ungdomar. Att det vi får upp är typ hundar och mat. Mm. Det är det vi har stannat upp vid.
Exakt, ja.
Så det behöver ju inte innebära något dåligt.
Nej.
Men det kan ju bli... risker, finnas risker med det också beroende på vad det är man fastnar för.
Jag tänker det där har ju varit lite uppmärksam, just det här med kanske självskadebeteende eller utseende liksom operation eller sådana grejer, att man liksom har stann av då matas man med, liksom, med sådana saker i. Och jag lyssnade på en annan podd den dagen och just pratade om det. Att det räcker med att man bara liksom stannar till lite och scrollar. Mm. Man behöver inte ens gå in på det. Utan att man liksom saktar ner för att kolla lite när man bläddrar. Mm. Där liksom läser av det. Så det räcker med att man liksom bara verkligen, som du sa, stannar till och kika lite. Mm. Så genast så börjar man få lite mer.
Mm.
Och det där pratar vi om på föräldrastöd också. Om man har barn i olika åldrar som kanske har... en gemensam padda eller så. Är äldre barn som kanske har tittat på vissa saker innan. Och sen kommer det små barn och börjar liksom använda den där. Så kommer det ju in liksom.
Då är det som kommer som förslag.
Ja. Man kan ju få väldigt mycket liksom. Det räcker med att man tittar till på någonting. Sen kan man liksom få massor av hur man påverkar.
Och det går ganska fort. Det är, i början när du laddar ner en sån app. Så visas det ju en variation av olika. För att appen ska få möjlighet att känna av. Vad det är du gillar och vill se mer av och stannar upp vid. Så redan samma dag så börjar det komma anpassat innehåll därefter.
Mm. Jag tänker det är lätt också att man går in och kikar. Vad är det här för någonting? Att man blir nyfiken på att liksom titta för att se vad det är.
Ja.
Mm.
Så, och det matas på med så himla mycket saker också.
Och det är ju väldigt svårt att när man väl har... när appen väl har förstått att det är det här innehållet som vi ska rikta oss in mot. Så är det också väldigt svårt att få bort det. Sen när man kanske inte är intresserad av det. Eller kanske faktiskt inte vill få den här typen av information. Så är det ju... svårt. För då gäller det ju att inte öppna någonting eller titta på någonting som har med det att göra. För att det liksom över tid ska försvinna. Men då byts det ofta ut mot någonting annat.
Mm. Men hur påverkas ungdomar av det här då som man matas med? Hur ser, har ni?
Men jag tror också att det handlar mycket om vad det är man matas av. Har man stannat upp, precis som du sa Jessica, vid någonting som har med utseende att göra, så kan ju det leda till en att man blir stressad över sitt utseende eller att självkänslan påverkas för att man inser att så här, jag ser inte ut på det här sättet, och man kanske börjar bli missnöjd över sig själv för att man inte riktigt har förstått att det här är bilder som många gånger är retuscherade eller som inte stämmer överens med verkligheten. Jag tror att det påverkar jättemycket.
Ja, och ägnar man då, säg 4-5 timmar per dag åt sånt innehåll, så är det klart att man blir påverkad på något sätt. Oavsett om det är medvetet eller liksom undermedvetet. Och samma tänker med... alltså drogliberalt innehåll finns ju också mycket av på många plattformar. Och allt det här introduceras ju liksom successivt av apparna. Att de börjar kanske med ett milt material. Där när det gäller droger till exempel handlar om politik. Eller något tal som har genomförts i någon riksdag eller regering någonstans. Och stannar jag upp vid det, och då kommer jag få lite mer sånt material. Och sen kan det övergå till att vara väldigt extremt innehåll.
Något annat som jag tänker att ungdomar påverkas mycket av, det är det här med influencers.
Mm.
Ja, är det några speciella influencers som ni hör att de har som förebilder?
Nej, inte så mycket som de pratar om, tycker jag, när vi är ute och pratar på skolorna. Ibland så känns det som att de kanske inte riktigt vill erkänna vilka de faktiskt gillar och följer. Och sådär. Mm. Det är lite pinsamt om man inte pratar med de som är lite yngre.
Mm.
Men vi har ju tittat lite på statistik kring det. Den är inte färsk för i år dock. Men där ligger ju bland annat Therese Lindgren i topp när det gäller YouTube till exempel.
Mm. Mm.
Och hon har ju varit väldigt stor i flera år.
Mm.
Men jag tänker att det som blir när man följer stora konton på sociala medier. Då handlar det ju mycket om att man får ta del av deras vardag, följa med dem i det mesta de gör.
Mm.
Men det de kanske egentligen bara får se, det är ju det roliga, alltså highlights av deras liv. Och då blir det ju att man jämför sig mycket med att, men gud, varför jag inte ute och äter på restaurang varje dag, eller jag vill också ha de där kläderna.
Eller åh, de verkar vara så himla lyckliga i den familjen.
Ja.
Så är det inte i min familj. Mm. Är det något fel på oss?
Ja. Mm. Så jag tror att man får se det bästa av de här influenserna. Och så tror man att det är deras liksom verklighet.
Mm.
Men det jag kan tycka däremot att Therese exempelvis är bra på är att hon också visar baksidan av det.
Mm.
Att det inte bara är glitter och glamour och utemiddagar hela tiden.
Mm. Det känns ju jätteviktigt att visa baksidan.
Ja.
Mm.
Men jag tror, som du var inne på Sally också, att det är viktigt att komma ihåg att det inte bara handlar om att man jämför sig med det ytliga, utan det är ju alla aspekter det som visas upp.
Mm.
Inte bara det som är liksom utseende eller märkeskläder som kanske är det många tänker på, utan det handlar ju om alla delar i livet som visas upp.
Mm.
Ja, och att man är ärlig. Att man som influencer är dels medveten om hur det här påverkar ens följare, och att man också är ärlig med och berättar om, ja, men allt ifrån psykisk ohälsa till vad saker och ting kan leda till med att, eller så här, vad blir konsekvenserna av att jag delar det här för mina följare?
Mm. Mm.
Framförallt om man har lite yngre följare som inte riktigt kan dra den slutsatsen själv.
Mm.
Eller förstå konsekvenserna av det.
Mm.
Ja.
Vi nämnde ju det här med expose-konton också i inledningen. Är det någonting som, och vill ni förklara vad det är förresten? För jag tänker de som lyssnar som inte vet kanske vad det är för något.
Mm. Vi har ett citat från en tjej som är 14 där hon förklarar vad det är. Hon säger så här: det är där man exposar människor som har skickat nudes, alltså nakenbilder, eller gjort något. Där man säger namn, ålder och ibland skola. Eller kallar andra för bitches, horor eller slampor. Så det man kan säga är att det är konton som egentligen bara går ut på att visa förnedrande eller kränkande material av andra.
Mm.
Och att man dessutom delar det materialet ihop med att den här personen heter så här. Hon går i åttan på den skolan till exempel.
Mm.
Och det kan ju vara allt ifrån nakenbilder eller videos med sånt innehåll. Men det behöver inte vara bara sånt innehåll. Utan det kan också vara, det har ju vi haft exempel på här i Örebro till exempel, att det är en ungdom som har blivit misshandlad. Det har filmats och så lägger man ut det.
Men det som är med de här kontorna, de kan ju finnas på, ja, men på Snapchat, Instagram, TikTok, och att de ofta är lokalt förankrade.
Mm, mm.
Alltså att det tillhör någon stadsdel eller en skola eller ett visst område eller till personer i en persons omgivning.
Mm.
Så att det är, ja, men det är riktat liksom ganska specifikt till en viss målgrupp.
Mm, mm.
Och att det blir just folkens direkta närhet som tittar på det. Och det vi märker är ju att många ungdomar följer de här kontona av olika anledningar. En stor anledning är ju för att man är rädd och kanske nervös att det ska dyka upp något på en själv. Och då vill man ju se det på en gång såklart. Men många ungdomar tycker ju också att det är spännande och rent av kul. Och det delas ju också ofta med möjlighet för andra att kommentera. Så att inte nog med inlägget i sig, så blir det också väldigt mycket kommentarer som är kränkande.
Mm. Men hur får de in de här bilderna och filmerna? Köper de dem av elever eller ungdomar?
Det kan ju vara att det bara har spridits och att någon samlar ihop det på ett konto.
Mm.
Men det kan också vara så att för att få tillgång till kontot så måste man betala med någon form av bild eller video.
Mm.
Så för att jag ska liksom tillgång,
bidra till.
Ja, man måste bidra till kontot.
Mm.
Med någon viktig information.
Ja.
Och det skulle kunna vara bild eller video eller liknande. Ja.
Ja, det är ju fruktansvärt.
Och det leder ju såklart också till att man kanske inte berättar det för någon, för att då har man ju själv varit med och bidragit och faktiskt kanske begått ett brott.
Ja, men precis.
Att ta del av det.
För det är också ett smart sätt då, att hålla det liksom, men du har alla vi som är med här har gjort samma fel. Så att om du går och skvallar så åker du dit.
Ja.
Eller liksom att det blir det som du säger, att det blir svårare att det kommer fram också. För att det, man kanske vet att man har gjort någonting fel. Och jag läste också en sån att det, att det är ju inte säkert att det är en bild på mig som ligger, eller mina bröst, eller min, utan det räcker med att någon skriver att det här är jag.
Ja.
Det kan ju egentligen vara vem som helst. Att bara det, att det spelar, då spelar det ingen roll om det är min kropp eller inte. För att alla andra tror att det är det.
Ja.
Och det är ju också fruktansvärt, för då spelar det ingen roll om man skyddar sig själv genom att aldrig skicka bilder eller inte. Utan vem som helst skulle kunna hitta på att det är jag i alla fall.
Ja, eller redigera en bild.
Ja, precis. Sätta dit mitt ansikte.
Och det kan ju också vara kränkande på så sätt att man tar en bild på någon helt annan på nätet. Som man inte tycker är attraktiv och säger att det här är den personen. Alltså så att det finns så många olika former av kränkningar.
Men jobbigt också för ungdomarna att gå runt och vara oroliga över att kanske hamna på ett exposed konto.
Ja. Och det möter ju vi alltså relativt ofta i många olika situationer också. Där vi är bland ungdomar som är i en utsatt situation på något sätt. Det kan ju vara att man har druckit sig väldigt brusad till exempel. Och att vi kommer dit. För att det är ju vanligt att kompisarna plockar upp telefonen och ska filma som en rolig grej. Och det är ju sånt material som också skulle kunna dyka upp på ett sånt konto. Och det är inte så kul att halva Örebro har sett att man ligger helt utslagen och att fältgruppen kommer.
Det har ju också varit, eller det finns ju exempel på ungdomar som kanske lever i en hederskontext. Där man har fått information om att man kanske har haft en partner. Eller att man har gjort någonting som inte är okej inom den här kontexten uthängt. Och de kan ju drabbas riktigt illa och har drabbats. Det har vi också exempel på.
Eller att det bara är namn och bild ihop med att man är en slampa eller en hora. Alltså det behöver ju inte ens vara att det ligger någon sanning i det överhuvudtaget. Men det kan ju få förödande konsekvenser för de personerna.
Bara att man har fått en stämpel
på
sig. Ja, verkligen.
Men du sa Lisa också att, att man liksom begår ett brott genom att dela de här bilderna, lägga ut de här bilderna. Vad är det för brott man begår när man delar eller lägger ut de här bilderna?
Det finns ju flera olika brott just som faller in under kategorin kring sociala medier. En kan ju vara förtal till exempel. Om man delar innehåll om en annan person som är avsett att liksom, att den personen inte ska framstå som en bra person. Så till exempel att man kallar någon för hora eller hänger ut någon som kriminell. I lagen står att man hängs ut som klandervärd. Alltså att man inte är en bra person helt enkelt.
Men jag tänker också att det går ju under kränkande fotografering. Om man har filmat någon eller tagit en bild och spridit den i en miljö som inte är en offentlig miljö. Om man tar Lisas exempel, om någon ligger utslagen på någon fest. Det är ju en miljö som ska vara, tanken är att du ska vara trygg där. Du ska inte behöva känna att här kan jag bli filmad och uthängd. Och jag tänker att filmar man också integritetskänsligt innehåll så är ju det också ett brott. Olaga integritetsintrång. Så
ibland att man är i en utsatt situation och man är påverkad eller utslagen.
Så ibland begår man ju inte bara ett brott genom att dela någonting eller bidra till de här kontona, utan det är flera brott under samma rubrik.
Det låter ju som att som tonårsförälder är det viktigt att prata med sin ungdom om just de här kontona.
Ja, och vad får man göra egentligen på sociala medier? Det är ju jättesvårt som tonåring att veta, och det är vi också ute och pratar om. Men jag tänker att det är superviktigt att fortsätta det samtalet hemma. Vad är okej? När bryter man mot lagen? Hur är man snäll på sociala medier? Bara en sån enkel grej. Vad är okej att skriva? Vad är inte okej att skriva?
Många ungdomar har ju faktiskt inte koll på att det är brott. Många har ju kanske bilden av att nätet är, det är en annan värld. Där kan man kränka och hota utan att det händer.
Att man tror att den också liksom gömmer sig bakom ja, men, att när man inte ses så här, att det inte blir samma.
Gömmer sig bakom skärmen.
Ja, men många ungdomar blir ju jättechockade när vi är ute och pratar med dem. För där är vi ju ute i nästan alla sjuor i Örebro och pratar om sociala medier och framförallt lagar och regler kring sociala medier. Och de blir ju superchockade när vi säger att det är ett brott att ta kort på någon i ett omklädningsrum eller liknande utrymmen. Eller att filma någon som inte vill bli filmad i en utsatt situation eller liknande.
Mm. Och då visar vi också exempel, alltså med olika tidningsrubriker där tonåringar har blivit dömda. Och i vissa fall kikar vi också på, ja, men vad liksom påföljden blivit, vad straffet blivit. Och det blir de också ganska chockade över.
Vad är det vanligaste straffet då, om man skulle liksom bli dömd för att man...
Och jag vet faktiskt inte vad det vanligaste är, men kanske böter och ungdomsvård.
Ja. Och det beror på om man är straffmyndig också eller inte.
Ja, precis.
Såklart. Men jag tänker att även om man inte är straffmyndig så blir det ändå någon form av konsekvens för ungdomen i form av ungdomsvård. Så att man får gå och prata med någon om det man har gjort. Men är man straffmyndig så tror jag att det är böter och i alla fall någon form av vård eller ungdomstjänst.
Och att man där som förälder, tänker jag, kan bli liksom...
Skadeståndsskyldig
att betala. För det tror jag inte heller att många föräldrar kanske är medvetna om.
Nej. Och där finns det ju exempel på rättsfall där rätten faktiskt har konstaterat att det räcker inte som ursäkt att föräldrarna menar att man inte visste om vad som hände.
Nej.
Utan som förälder så har man ansvar för att vara uppmärksam och prata om de här sakerna också.
Och det där tänker jag som förälder, att det kanske är vanligt att man pratar om hur man ska skydda sig själv. Ja. Och, men, lämna inte ut bilder, lämna inte upp dina uppgifter. Men kanske inte så mycket om att du får inte filma, eller du får inte lägga ut, eller du får inte sprida de här bilderna.
För det vi ser också när vi är ute och jobbar och möter ungdomar och sådär, är ju att det oftast är inte så enkelt som att det finns en person som har gjort fel och en person som är utsatt. Utan ofta så leder det här till en sörja där man kränker varandra fram och tillbaka. Och kanske speciellt om det är till exempel i en gruppchatt där det är många andra ungdomar som är med och ser vad som skrivs och skickas. Att det blir också en press att stå upp för sig själv och visa att man ger tillbaka. Fast man kanske absolut inte hade gjort det under andra förutsättningar.
Om man som förälder då får kännedom om ett sånt här konto. Då tänker jag att det är viktigt att man anmäler det till plattformen. Men är det någonting mer man kan göra?
Ja, kontakta polisen skulle jag säga. För att det kan ju vara många ungdomar som har drabbats. Och då är det ju viktigt att polisen får utreda om det har liksom begåtts något brott.
Och kanske skolan.
Ja, om det är anknutet till skolan så absolut.
Ja. Och har man, om det är så att det är anknutet till en viss skola exempelvis och har, ja men ens barn har kompisar på den skolan, så kan man ju också prata med de föräldrarna för att uppmärksamma dem om det. Jag tänker att det är viktigt att man hjälper till och sprida viktig information.
Ja, också för att de som har blivit utsatta kan bli erbjudna stöd då också. Oavsett om det är från elevhälsan på skolan eller från oss på fältgruppen eller från stödcentrum för unga brottsutsatta. Så det finns ju stöd på olika ställen att få. Men det absolut viktigaste är ju att det anmäls och att det faktiskt tas bort så fort som möjligt för att lindra skadorna som är utsatta. Och har man en ungdom som själv har blivit utsatt, då är det viktigt att också spara. Alltså ta skärmdumpar till exempel. Så att man har bevis att lämna till polisen.
Ja, men precis. Det där är jätteviktigt också att kunna liksom... För det är ju svårt också just det som händer på nätet. Att kunna bevisa vad som har hänt. Och, och ja, men som Snapchat som försvinner om det som man har tittat och sådär. Så det är väl ofta det som också är svårt att bevisa.
Och därför tänker jag att det är jätteviktigt det som Lisa säger. Att man hjälper polisen i utredningen att spara information. Att ta screenshotbilder. Eller om det är en chatt på Snapchat som man vet kommer försvinna om 24 timmar. Att skriva ner ungefär vilken tid vad var det som stod så att man enklare kan gå tillbaka och söka. Så att man får lite hjälp där.
Jättebra tips.
Vill man inte att det ska synas att det blir en skärmdump. För på Snapchat till exempel så får ju den andra personen meddelande om det. Då så kan man ju ta en annan telefon och filma av eller fota med.
Jättebra tips.
Vi har ju varit inne lite på hur ungdomar påverkas på sociala medier. Och när ni hade er föreläsning på uppmärksamhetsveckan så visade ju ni en musikvideo.
Att i föreläsningen så pratade vi ju en del om de influencers som är stora. Och vi visade lite klipp från det också. Och det pratar vi ofta med ungdomar och föräldrar om. Men vi känner väl att det är viktigt att belysa att det är inte hela bilden. Det är inte alla ungdomar som kollar på familjen Torsgårdens familjeliv bara till exempel. Utan det här hela gangsterrapkulturen är ju stor även på sociala medier. Det är ju inte så enkelt som att man bara släpper musik och lyssnar på det på olika plattformar. Utan de bygger ju sina varumärken också genom att använda Instagram till exempel. För att göra sig namn, hota varandra både i sina texter men även i klipp på nätet. Och i sina musikvideos. Så att både i dem och på stories på Instagram till exempel handlar om att förnedra sina konkurrenter eller vad man ska säga.
Ja, jag tror att det är viktigt att inte glömma att musik också är en del av sociala medievärlden.
Ja.
Alltså att det är ju inte exkluderat från influencers och allt som vi matas av i våra plattformar. Det här är ju minst lika stort och framförallt på YouTube där man också kan se deras musikvideos på låttexter och allt vad det innebär.
Och de klassas ju inte, ses ju inte av samhället som influencers. Nej. Men de influerar ju precis lika mycket som alla andra stora profiler, även om de inte har betalda samarbeten på det sättet.
Och det tycker jag också man kan se på yngre barn som lyssnar på sån här musik. Att de tar efter de här låttexterna och lite stilen och lite. Och när man tittar på, jag har ju tonåringar och deras kompisar. Vad de lägger ut tillsammans med den här musiken som de lägger till i sina Instagram inlägg och sådär. Det blir någon slags image.
Ja, och många gånger så kanske man också inte riktigt är medveten om vad det är som sägs i de här låttexterna. Många är det, men många är också inte det. Utan man tycker bara att det här låter bra och det är bra melodi. Så att jag delar den här låten eller jag lägger till den i min story. Men det, utan att egentligen veta vad det är som sägs i låttexterna.
Och sen är det ju självklart att många ungdomar kan konsumera mycket sån här musik utan att de blir påverkade av det. Men i en diskussion kring ungdomars förebilder och vad de konsumerar så är det ju också en del som man inte helt kan koppla bort från den diskussionen. Utan det är ju ändå så den mest populära genren bland ungdomar och har varit det i flera år nu.
Ja, och förutom texten så får man ju se i de här musikvideosarna är bland annat vapen och att de röker på och sådana saker.
Ja, det är ju mycket brott som begås egentligen under tiden som de spelar in en musikvideo många gånger. Och i vissa brottsmål har ju polisen kunnat använda de här videoinspelningarna som ett bevismaterial eller kunnat hitta ett vapen som har kunnat känns igen i ett brott.
Och som har använts vid en skjutning där en person faktiskt har dött. Alltså, det är inte hittepå.
Och så tänker jag också som ni säger att bara för att man den här musiken behöver inte det betyda att man blir kriminell eller att man börjar ta droger. Men att det ändå kan vara det tillsammans med de här andra grejerna som man matas med. Att man förändrar sin bild på det här med droger till exempel. Får man som du sa på Instagram också eller på andra matas med mer och mer drogliberala inlägg eller sådana saker tillsammans med den här musiken. Att det blir någon slags man vänjer sig vid det här. Det blir inte så stort steg sen att faktiskt.
Och att det blir någon form av normalisering för ungdomarna. Att hela tiden se vapen eller droger som du säger. Eller allt de tittar på blir ju någonstans till slut deras vardag. Eller man ska säga.
Och det blir någon slags avtrubbning när man ser det här hela tiden.
Ja.
Och det är där alltså alla vuxna är så viktiga i att hjälpa ungdomar att problematisera de här sakerna. Mm. Oavsett om det handlar om skönhetsingrepp eller musikvideos med gangsterrap eller alkohol. Alltså ungdomar behöver ju hjälp i alla de frågorna. Att, ja, men med hjälp av frågor till exempel få hjälp att fundera några varv extra över saker som de kanske inte hade tänkt på själva.
Mm. Precis. Exakt, det är ju liksom, jag tänker att det är just det, att var en är, att det blir liksom någon slags normalisering kring det här. Mm. Och då tänker jag att du också ser med unga tjejer som alltid tidigare liksom vill ändra sitt utseende för att man vill se ut som sina influencers. Ja. Man matas av bilder på andra som har som inte är liksom riktiga bilder egentligen, som är filter, vad det gör med en. Att man kanske från början är nöjd men ändrar sin bild av sig själv. Att jag ser inte ut så. Eller liksom. Att man blir påverkad.
Mm, absolut. Mm.
Och det tänker jag att som vuxen att man också blir. Jag vet att det här är inte riktigt. Jag vet att alla inte har det bra. Jag vet att det finns någonting bakom de här bilderna. Men ändå kan jag känna att jag blir påverkad av det.
Jag vet att om jag går in på TikTok så kommer jag fastna längre än vad jag hade tänkt. Även fast jag är vuxen och logiskt förstår hur det funkar.
Ja, så det är klart att det är svårt för tonåringar.
Ja.
Men har ni några tips till föräldrar eller andra vuxna vad man ska tänka på när det gäller just sociala medier?
Det har vi.
Vill ni dela med er?
Ja, men jag tänker framförallt att vara nyfiken är ju jätteviktigt. Att prata med sina barn om vad de gör på sociala medier, vad de har för appar. Testa apparna själv, alltså ladda ner appen, kolla, gå in och se vad som finns, hur man använder dem. Och det här som Lisa också varit inne på, hjälp till att prata om det man ser och det man exponeras för. Alltså problematisera det. Mm, mm. För det gör inte ungdomar med varandra.
Nej. Och även om de tycker att man är skitjobbig och man är gammal och man fattar ingenting när man har den diskussionen. Så tänker jag att bara att man ställer frågorna kanske ändå får dem att fundera något varv själva. Så att se det inte som ett misslyckande om du känner att du inte når fram i samtalet kring det. För det viktiga är ju att ändå lyfta ett annat perspektiv. Att så här kan man också tänka om de här sakerna.
Och det där tänker jag är jätteviktigt. För att de flesta ungdomar, tänker jag, kommer inte säga, jaha,
gud vad bra att du sa det.
Det ska jag tänka på. Jag vill börja diskussion med mina barn.
Nej.
Liksom att, men vad är problemet?
Ja.
Men jag tänker också som du säger att jag i alla fall säger det och gör det uppmärksamma. Kanske de ändå reflekterar av det och har med sig det bakhuvudet.
Får med sig någonting.
De i det här samtalet kommer sitta och säga att ja, men du är helt rätt. Det ska jag absolut inte göra. Jag ska sluta med det. Alltså, det kanske man inte kan förvänta sig.
Nej. Och jag tänker också att, det har vi också nämnt tidigare, men att prata om riskerna med sociala medier. Inte bara risken att själv bli utsatt eller utsätta andra, utan risker med det här med algoritmer, hur det funkar och vad man blir matad av. Och för jag tänker att är det någon som kanske redan mår lite dåligt över sitt utseende eller över att mående överlag, att det liksom är att det finns en risk kring det, och sen så på det matas av skönhetsideal, utseende, filter, skönhetsingrepp. Det blir också en risk.
Och så att man mår dåligt kanske också i sig leder till att man lägger mer tid. Man spenderar mer tid på de här plattformarna. Så det blir ju en negativ spiral.
Ja.
Och när man pratar om risker, för jag tänker att det är hyfsat etablerat nu bland många vuxna och ungdomar där med att dela inte nakenbilder. Ja, och det vet ju alla ungdomar om också. Men ändå så händer ju det, för att det finns någon slags förväntan om att det är så man ska göra. Och apropå det som vi pratade om innan, att det är ju via Snapchat, Instagram, TikTok som de också skapar och etablerar och förbättrar sina relationer. Det är så de upprätthåller och utvecklar relationen. Så att även om man pratar om det, så är det ju superviktigt att kring alla de här frågorna också förmedla att jag som vuxen finns här och hjälper dig om det har hänt någonting. Alltså att man inte lägger någon skuld på sin ungdom i det. För att som vi har pratat om hela det här avsnittet, så är det ju skitsvårt för dem att navigera i. Det är klart att de kommer göra fel. Precis som man gör i verkliga livet, eller vad man ska säga. Så det är jätteviktigt att förmedla att okej, jag kanske inte fattar exakt hur TikTok fungerar. Mm. Men jag vet hur jag ska hjälpa dig om det behövs.
Mm.
Visa att man finns där om det händer någonting.
Mm. Och jag tänker som förälder också våga ta hjälp om man inte riktigt vet hur ska jag hjälpa mitt barn i det här.
Mm.
Att det finns hjälp att få och våga ta hjälp. Och våga erkänna att ja, nej, jag har faktiskt inte koll på det. För det är omöjligt att ha koll på alla appar och vad som händer. Och vad är ett brott egentligen och inte.
Mm. Ja, för både apparna utvecklas ju och det kommer nya och lagstiftningen försöker ju hänga med så gott det går. Så det kommer ju också nytt hela tiden kring det här området.
Exakt.
Mm. Och det där är ju otroligt svårt tycker jag som förälder själv att hänga med och uppdatera sig när man inte använder det aktivt hela tiden.
Ja.
För som sagt, det kommer nya
sätt.
TikTok är ju inte alls vad det var när mina barn skaffade den musical.
Det var det bara dans och musik i princip. Nu är det
allt liksom möjligt. Försöka och hänga med och alltså, vara ganska aktiv för att kunna hänga med.
Mm. Ja, och där
är ju svårt.
Ungdomar gillar ju ofta att få vara experter. Mm. Så alltså att lägga sig platt och säga jag fattar inte hur man gör det här. Kan du hjälpa mig att ladda ner TikTok och registrera?
Mm.
Så kan vi kolla på det tillsammans.
Mm. Ja, det är ju en jättebra idé.
Mm. Ja, precis. Visa mig hur det funkar.
Ja.
Men ni nämnde lite förut, men jag tänker att vi kan upprepa det igen. Om det händer någonting, om man som förälder känner att man behöver hjälp. Vart kan man vända sig då?
Jag tänker att man kan vända sig till oss på förebyggande enheten.
Mm.
Alltså vi på fältgruppen jobbar ju med tonåringar. Alla tonåringar i Örebro.
Mm.
Vi jobbar också med deras föräldrar. Men har man en fråga om sociala medier och sina tonåringar så skulle jag absolut säga att man kan ringa till oss. Få hjälp.
Mm. Mm. Och om man har en tonåring som har blivit utsatt så har vi ju stödcentrum för unga brottsutsatta här på förebyggande enheten.
Mm. Mm.
Som man också kan vända sig till.
Ja, och skulle det vara så att vi inte kan hjälpa till med den frågan så ser vi ju till att hänvisa dem rätt såklart. Till antingen övriga enheten eller någon annan del av socialtjänsten såklart.
Ja, eller någon personal på skolan. Det kan ju vara att flera eller olika aktörer behöver kopplas in.
Mm. Mm.
Men det hjälper vi till med.
Så fältgruppen, stödcentrum för unga brottsutsatta.
Mm.
Och föräldrastöd här på förebyggandeenheten också.
Mm. Mm. För jag tänker om det är något som har hänt mellan elever på skolan till exempel. Eller att det går ut över skoltiden. Så behöver ju skolan kopplas in också. För att kunna jobba med trygghetsarbete och kränkningsärenden.
Mm.
Och så.
Mm.
Så att man inte missar den delen även fast det är på nätet.
Nej, precis.
Men också alltid polisanmäla om man har blivit utsatt för ett brott såklart.
Ja, det är jätteviktigt.
Och också om man kanske inte vet om det är ett brott eller inte. Mm. Men att man kan anmäla så får de avgöra
brott man har blivit utsatt för. Ja, man kan ju ringa 114 14 och bara rådfråga. Vad har hänt? Vad tänker ni? Och då får man ju ofta svar.
Och det kan vi tillägga när det gäller stödcentrum för unga brottsutsatta. Att där behöver inte brottet vara polisanmäld. För man kan ju känna att man har, jag tror att jag blir utsatt för någonting. Det är någonting som jag känner inte känns bra eller jag inte mår liksom bra över. Skulle behöva stöd så kan man kontakta dem ändå. Även om det inte har liksom
absolut
blivit utrett eller polisanmäld.
Och för att kontakta stödcentrum för unga brottsutsatta kan vi ju säga att man kan ringa till servicecenter. 019 21 10 00 och fråga efter dem.
Och vi på fältgruppen når man på 019 21 45 80. Och vi har också Instagram och Facebook där våra kontaktuppgifter och lite öppettider och sådär står. Så där får man gärna följa oss.
Men stort tack Sally och Lisa för att ni ville vara med idag.
Tack så
och dela
mycket.
Med er av all er kunskap.
Mm, tack så jättemycket.
Du växer och jag ser dig bli så stor. Allt som du har i dig är jag.